Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkomna till Djävulspodden.
Ja, hej, välkomna. Jag tänkte på det lite igår när jag låg och gjorde lite research inför dagens podd, att vi kanske måste förklara oss lite med vårt namn. Det låter lite...
Ja, det måste vi. Det låter lite... det kan misstolkas, som min son skulle säga.
Ja, ni som inte har sett vår dokumentärserie som gick på SVT 2014 och 2016, som hette Djävulsdansen, kanske tycker att det är extra märkligt att den här podden heter Djävulspodden. Och ja, vi fick liksom helt enkelt så här korta av den lite på grund av olika
rättighetsfrågor och så vidare. Mm. Men kan inte du, Ann, berätta varför vår dokumentärserie hette Djävulsdansen, varför vi ens döpte den till det? Det var ju faktiskt för att du läste en artikel, var det inte det?
Ja, idén. Precis, jag läste en artikel om en forskare ute på Huddinge sjukhus. Nu minns jag inte hans namn. Och så sa han i artikeln, så nämnde han så här, ja, det blir ju som en djävulsdans. Mm. Och det där bara liksom, ja, ibland kommer ju bara liksom ord till en före själva serien eller boken kommer. Och jag bara känner såhär, men gud, det är klart att serien ska heta Djävulsdansen. Och med Djävulsdansen menar man då den liksom, ja, dysfunktionella dansen som sker mellan beroende och medberoende, när man springer efter varandra och biter varandra och nafsar varandra i svansen, och till slut så vet man varken ut eller inte vem som för i dansen.
Nej.
För det är ju ganska tydligt, tycker jag, för har blivit för både dig och mig, att, och alla som har varit anhörig eller medberoende, att till slut vet man inte riktigt vem det är som är beroende och den medberoende. Man blir liksom, jag blir beroende av att man har medberoende, och den beroende blir medberoende av massa olika anledningar som handlar om skam, skuld och tillit och allt möjligt som det nu handlar om.
Det är i alla fall ett, alltså alla ni som har varit i det kan ju känna igen er i hela begreppet. Och sen så tycker jag att det är så kul att Sigge Eklund har faktiskt skrivit en bok som också beskriver hela Djävulsdansen, men den heter ju Varulvsvalsen.
Mm.
Och det är ju precis samma liksom innebörd, och man förstår precis vad det är man syftar på just när man är i det där akuta skedet av att vara medberoende och helt uppe i det här andra fokuset, när man bara jagar någon som inte vill bli jagad på något sätt.
Jag tycker den boken är jättebra och förklarar verkligen på ett så här träffsäkert sätt hur jävla ockuperad man kan vara av en människa man älskar när den människan är inne i den här beroendesnurren.
Mm.
Jag tycker faktiskt, jag kan verkligen varmt rekommendera den. Du
jag
också
fick
läst den,
med boktips också. Vi har nästan boktips i varandra fall. Varulvsvalsen av Sigge Eklund. Den är helt fantastisk. Den är verkligen spot on. Hörru, i den här fjärde podden om medberoende som vi nu har lyckats klämma fram, så har vi en helt fantastisk sponsor.
Riksorganisationen Mind.
Ja.
Mind är då en organisation som ska främja psykisk hälsa först och främst. Och det som de gör så himla bra, tycker jag, att de har hjälplinjer. Och någonting som inte pratas så mycket om, tycker jag, är ensamma gamla.
Mm.
Så att, det finns hjälplinjer för gamla människor. Det finns hjälplinjer för människor som går i självmordstankar. Och det finns en hjälplinje för människor som mår dåligt, har psykisk ohälsa. Och det är det vi ska fokusera på i dagens podd, psykisk ohälsa.
Du har ju träffat Karin Schultz som är generalsekreterare för Mind. Jag låg ju hemma då i min absoluta bebisbubbla, så att du fick träffa henne själv. Mm. Hur var det?
Ja, men det var helt fantastiskt. Hon är verkligen någon som själv har liksom varit även på den sidan. Hon har ju varit anhörig. Hennes exman hade ju psykisk ohälsa. Och vi pratade också om det här, om man måste stanna eller om man kan gå. Och det märkte vi också när vi spelade in Djävulsdansen 2, som handlade om just psykisk ohälsa, att det är liksom finns en annan stigmatisering och inställning till om man kan lämna en människa som mår psykiskt dåligt. För det är allrastädes närvarande där att en människa som mår jävligt dåligt, att risken hela tiden finns där att de ska ta sitt liv.
Ja, och det handlar också väldigt mycket om en så här samhällets inställning till de här olika sjukdomarna. Om man är tillsammans med någon som har cancer, så skulle man ju vara ansedd att vara en jävligt ond person om man valde att dumpa den personen mitt under liksom brinnande cellgiftsbehandlingar. Alltså det gör man inte. Man gör inte slut med en människa som är sjuk, typ.
Ja, det är alltså, ju är man ganska vanligt.
Ja, men det är ju ändå, vi ser ju inte på det med blinda ögon. Man tycker att det är, för vad är det för jävla egotölp här som ska göra slut bara för att någon liksom har en allvarlig fysisk sjukdom. När någon är psykiskt sjuk, då börjar vi ha lite mer förståelse för att så här, men gud, man orkar inte vara ihop med någon som är deprimerad och alltid mörkt och så här. Fan, det får man ändå förstå.
Aldrig glad.
Nej. Men Att göra slut med en alkis eller narkoman,
det är bara bra.
Det är bara bra.
Tummen upp på den där jävla losen.
Gud, äntligen. Om man inte går ifrån en alkoholist eller narkoman, då anses man vara dum i huvudet liksom åt andra hållet. Om man inte går, då är man liksom korkad. Varför gick du inte? Det är den vanligaste frågan man får. Varför gör du inte slut? Hur kan du vara ihop med någon som håller på sådär? Men, och det säger rätt mycket om samhällets inställning till de här olika sjukdomarna. Faktiskt, att så här, men det är som i USA, där är ett helt legio anledning att göra slut eller skilja sig. Det är att, nej, men han blev arbetslös. Folk är så här, ja men gud, då fattar jag.
Kan vi inte han försörja dig?
Nej, men då måste du skilja dig liksom.
Men om någon är alkis är bara så här, put him in Betty Ford. Baby.
Ja, gud, där är de mycket mer så. Inget så här. Nej, men vi ser på det lite olika länder och olika kulturer. Men ja, det är i alla fall helt fantastiskt att vi har med oss Karin Schultz idag. Och vi ska få lyssna på det mötet som du hade med henne.
Ska vi börja med det?
Det tycker jag.
Hej och varmt välkommen, Karin Schultz. Du är generalsekreterare för den ideella föreningen Mind. Som jag har fått äran att delta i ett av era fina nummer, tidningsnummer.
Du har varit hälsat på oss också.
Ja, jag tycker mycket om er förening. Vad jobbar ni med?
Vi jobbar med psykisk hälsa och vi förebygger psykisk hälsa genom våra stödverksamheter. Vi har självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen och ett forum på nätet som heter Mindforum. Och sen jobbar vi mycket med kunskapsspridning och påverkansarbete för att vara en röst för dem som har psykisk ohälsa och som har på olika sätt för att förebygga det.
Men det finns ju en hel del starka röster kring det här med självmord, att man inte ska prata om det. Det gick en serie på SVT för något år sedan som heter 30 liv i veckan, och då kommer jag ihåg att en debattör och krönikör som jobbade på Aftonbladet då skrev flera krönikor om att så här, det här var idiotiskt och nu kommer fler människor begå självmord och liknande. Det här är en myt, om jag har förstått det rätt, Karin.
Ja, nej, men att det är inte fler som tar livet av sig för att man pratar om det. Och det är ju väldigt många som har självmordstankar. Och det är viktigt att faktiskt berätta det och prata om det. För att på något sätt så är det ju först då om man om man luftar det eller liksom delar det med någon som man också kan få hjälp att komma vidare i sitt liv. Att fundera på vad är det som gör att jag inte står ut med mitt liv längre. För det är ju, egentligen så är det ju, det är ju inte så många som vill dö, utan det handlar ju mer om att man inte, man tycker det är outhärdligt att leva. Och då kan man fundera på döden. Men då kan man ju fundera på hur kan man göra det mer uthärdligt att leva. Vad är det som krävs för att man ska få hopp och tröst och känna att det ändå är meningsfullt.
Men när man ringer till er så kan man prata med era stödvolontärer. Ni har ju över 400 anställda som jobbar ideellt för er.
Mm.
Det är ändå så fint att så många vill hjälpa till.
Ja, det är jättehärligt. Och de är ju inte anställda, de är ju då har uppdrag som volontärer.
Mm.
Och de, ja, det är ju fantastiska människor som vill ge av sin tid för att hjälpa andra. Och det är ju den här medmänskliga kraften som vi på Mind tror så mycket på. Att vi, och vi ser att det verkligen hjälper. Det är så många sådana här, de här existentiella samtalen kan ju hållas av liksom vem som helst egentligen som har en mogenhet och en närvaro och kan lyssna. Och det är ju det som våra volontärer gör, men det kan man ju göra med sin egen omgivning också. Man behöver ju inte bara ringa till en stödlinje, men man kan, ja, men till exempel gå in på Mindforum. Där kan man prata, ge varandra stöd och berätta om sina erfarenheter och få stöd från andra. Så det är en viktig sak för oss att faktiskt främja medmänskliga samtal överlag i samhället.
Det var så roligt, för jag och Sanna, vi var på Yoga Kava heter det, som några kompisar till oss har startat. Och sen så yogade vi och så fick man ett glas kava och sen skulle vi prata om någon fråga, någonting som hade berört oss kring veckan. Så hade man två ämnen som vi pratade kring i en halvtimme. Och då tänkte jag just på det här, vad samtalet har gått förlorat. Och jag kände också inför mina egna barn och allting så här, rullar på så snabbt. Nu har jag 5 barn, så att det är svårt att få tiden att räcka till. Men jag kände verkligen så här, saknaden efter att prata med, både med mina vänner och mina barn. Och vi skämtade om det, jag och en kompis, att när man ringer till en nittalist, då blir de livrädda. De säger, vad har hänt? Men jag skulle bara kolla läget, va? Jaha, men sms, jag trodde något hade hänt. Att ungdomar idag umgås väldigt mycket över sociala medier.
Mm.
Vilket också så här, medför någon form av social press, tror jag. Att man ska vara rolig, man ska vara snygg, man ska komma med så här snabba, roliga, korta fraser till varandra. Och jag som inte bryr mig så mycket om sånt där, kanske inte riktigt kan förstå, men så har jag pratat med ungdomar som är så här, vadå, lägger ut en bild? Jag måste alltid skicka liksom till 3-4 kompisar innan jag kan lägga ut en bild på Instagram. Och tänkte så här, gud, ni lägger ut så här 5-6 bilder per dag, det är ju ett heltidsjobb. Är det här någonting som ungdomar pratar om, att de mår dåligt över sociala mediers pressen över det?
Ja, alltså vi vet ju inte hur det påverkar oss, det här med sociala medier. Det finns ju ingen forskning, som det är för tidigt att säga riktigt hur det påverkar ungdomar idag. Men man kan ju säga att det är ju det som, vad är det som har förändrats det senaste decenniet? Det är ju den här introduktionen av smartphones och närvaron av sociala medier i ungas liv. Och det är klart att det har en jättestor påverkan. Så att, men man vet inte riktigt hur, men man kan ju säga att Sverige är ett av de länder som där flest barn typ har smartphones, och man kan ju också se att väldigt många unga uppger sig må psykiskt dåligt, så det kan ju finnas samband, det är ju inte omöjligt. Och just den här, det du säger, att det är ett heltidsjobb, att det läggs så mycket tid åt att ge rätt bild, en idealiserad bild av sig själv via sociala medier, som också ger en någon slags, alltså bilden av hur livet är ju, den blir ju liksom förvrängd. Så där snygg och vacker är ju inte tillvaron hela tiden. Så det blir som viktigt att man har en, alltså att man pratar med ungdomar om det, att ja, livet är inte så där glassigt och så där den perfekta bilden. Det är ju inte alltid så livet ser ut. Och då, men när man då upptäcker att det uppstår kriser eller saker händer, då är det ju viktigt att de förstår att det är också en del av livet, och det behöver inte vara misslyckat för det.
Men jag har ju bara pojkar, men jag har ju själv varit ung och tjej och vet att det gör ont och det är smärtsamt emellanåt. Men kan man se någon skillnad på könen här? Det är väl så att tjejer mår sämre än vad killar gör i den här tonårsåldern.
Mm. Det är fler tjejer som uppger att de har oro och ångest och sådär än killar. Och det är ju lite svårt att veta vad det är som gör att tjejer säger att de mår lite sämre. Men en sak är ju det att de känner att det man kan säga att tjejer tycker till exempel att man vill ändra på sig själv av reklam. Det tycker ju alla tjejer mellan 13 och 30. Det liksom finns ju,
13 och 100 tror jag.
Precis, jag är ju snart 50, jag känner det påverkar även mig. Att det på något sätt att man det här med att duga till, att liksom faktiskt duga, det tror jag är en sån viktig sak. Och sen det skillnaden är också att tjejer är mer utsatta. De är ju rädda när de går ut. Hälften av alla tjejer uppger ju att de faktiskt är rädda när de är ute på kvällen. Att det är ju en skillnad mellan tjejer och killar. Så det finns ju vissa skillnader och sen, samtidigt så är det ju många likheter också.
Men jag som förälder då, jag kan ju se att om vi ska prata om just medberoende så är det ju ganska lätt att bli lite medberoende till sina barn.
Mm.
Särskilt om det har varit några år som kanske har varit turbulenta som i vårt fall och vi har levt liksom, ja, men, på ett dysfunktionellt sätt. Och det här är någonting som jag påminner mig själv om hela tiden, att jag vill kompensera. Kanske bristen på tid eller saker som jag tycker att de inte skulle varit med om och liknande. Om man talar just om medberoende, det är någonting som ni tycker att så här, föräldrar, att vi är för svaga, svaga föräldrar.
Mm. Ja, men vi ser ju, i och med att det är så många unga som kontaktar oss och som uppger att de är ensamma, att de inte har någon att vända sig till. Och prata med en annan vuxen, och det finns även studier nyligen då förra året som där 70% av ungdomar uppger att de hade önskat att de hade en, alltså mer vuxen var eller någon mer vuxen att prata med. Så det, där tänker jag att jag vet inte att det, om det kanske är den här medikaliseringen av psykisk ohälsa, att vi tänker att men man ska ringa BUP eller någon psykolog eller terapeut och sådär om ens barn eller ungdom uppger att de mår psykiskt dåligt istället för att prata själv, att faktiskt att man inte behöver tänka att nu är han deprimerad, utan ja, men sådär är det, det kan ju vara svårt, det är ju inte så lätt under ungdomsåren, det är mycket som händer i kroppen och man ska hantera sociala sammanhang, och det är ju en turbulent tid, så att man får ju vara försiktig som förälder att man liksom skapar större problem än nödvändigt och kanske liksom prata oftare och, jag menar, lugnande till sitt barn istället för att liksom kanske slå på stora trumman och tänka att ja, men nu måste vi ringa någon professionell som ska hjälpa oss att lösa det här, utan det kan räcka med att prata om livet och att man får dela de här sakerna som händer i skolan och kompisar, och att man kanske inte får vara med i den utsträckning man vill, eller att det är något annat som stör.
Men om vi går tillbaka till det här med beroende och medberoende inom den psykiska ohälsan, så är det ju väldigt många som har problem att få rätt diagnos. Vilket gör att det blir lite förvirrat ibland, tror jag. Eller det blir ju det att man inte vet, har man ett beroende eller är det den psykiska ohälsan som gör att man självmedicinerar? Vad säger du om det?
Jag tror det är mycket skam och psykisk ohälsa som ligger bakom olika beroendesjukdomar. Men sen finns det också den där medberoende till någon som är psykiskt sjuk. Och det har jag själv också erfarenhet av, att den är ju också, ja, det är svårt att leva nära någon som är psykiskt sjuk. Och det påverkar ju hela systemet, både liksom partner och barn och sådär. Så att det är ju, ja, men jätteviktigt att man faktiskt man får den här personen att söka hjälp, för det påverkar så många i omgivningen.
Det här att det är så svårt att få rätt diagnos. Hur ska man veta om man får rätt diagnos? Sannas mamma till exempel, hon fick rätt diagnos ett år innan hon dog. Jag menar, är det bara att liksom försöka vara sin egen doktor, eller brukar ni ge några råd till människor som ringer och mår dåligt?
Det är ju mycket det här med att det finns så mycket skam kopplat till psykisk ohälsa som gör att man inte söker hjälp för det första. Så det, jag tror att det är väl det vi behöver ändra på först och främst, att minska skammen kring psykisk ohälsa. Det ska vara lika naturligt att gå till läkaren om man har problem, psykiska problem som fysiska problem. Och söker man hjälp så finns det ju ändå god hjälp att få för de allra flesta. Så att det är jätteviktigt att man pratar mer om det, och att man inte, men även som anhörig. Jag levde med en partner som var psykiskt sjuk, och jag pratar ju inte heller om hans psykiska sjukdom. Att det är ju det där att det liksom, vi behöver ju alla, både som anhöriga, prata om det, och även för barnen, att det ska pratas om det, så att det normaliseras. För det händer ju jättemånga. Det är ju så stor andel av befolkningen som har den här typen av besvär. Så då är det ju, det första är ju att faktiskt prata om det. Och då kan man söka hjälp också.
Jag har också levt med en partner som hade psykisk ohälsa och då självmedicinerade. Och jag måste ändå säga så här, att jag förstår ju att det är en sjukdom och jag förstår att man mår dåligt, men jag tycker ändå att det finns ett vuxenansvar att så här söka hjälp. Särskilt om man lever i en familj och har ansvar för att liksom barnen ska växa upp och bli hela människor. Jag tycker det är en väldigt liksom skör balansgång hur man ska bete sig när någon mår så där dåligt. För man är också väldigt medmänsklig, men det kan snabbt slå över till liksom ett urholkande av jaget och sitt medberoende. Vad skulle du ge för råd om man känner sig, jag orkar inte vara kvar i den här relationen längre, för jag orkar inte med det här dåliga måendet år efter år? Det måste man väl inte vara kvar i då?
Jag tycker verkligen att man ska ställa krav att personen ska söka hjälp. Det finns, alltså, och särskilt om man har barn, för att de får väldigt illa av att ha en förälder som är på något vis icke närvarande. Det sätter ju barnen i skamkänslor, att inte de är tillräckligt värdefulla att liksom fylla sin förälder med mening och kärlek. Så att det är så viktigt att söka hjälp. Och om man har en partner som inte söker hjälp, då ska man lämna. Så tänker jag, och jag är ledsen att jag inte gjorde det tidigare. Men det är ju lätt att hamna i den där, det är det här medberoendet, att man utplanar sina egna behov och man blir liksom, ska bara hjälpa och vara till för andra och sådär, som gör att man försvagas på något sätt. Så det är inte så lätt. Men jag tänker att det är viktigt att tänka att tänka på sig själv och barnen, om inte den här partnern som mår dåligt vill ta ansvar.
Även om vi lever i ett väldigt tryggt land där vi på pappret ska vara väldigt omhändertagna och inte så socialt utsatta, så får inte jag känslan av att det är så i sån här familjer i alla fall.
Nej.
Utan det är ganska stängda system nu när vi bor i våra lägenheter och våra hus. Inte så mycket kvar av 70-talsandan, det kollektiva ansvaret.
Nej, det är helt rätt. 70% av de som kontaktar oss i våra stödlinjer är ju ensamma helt enkelt. De har ingen att prata med. Så det är ju jättetydligt att det finns väldigt, många lever själva, och även äldre idag är ju väldigt ensamma väldigt länge. Det finns inte, alltså, de bor ju inte på äldreboende i den utsträckning som man gjorde förr heller. Och att man barn är väldigt utsatta, man har inte så många vuxna att prata med och sådär. Så jag tänker att vi borde liksom lägga oss i lite mer och vara lite framfusiga i varandras liv. Faktiskt inte vara så rädda, jag tror vi är otroligt rädda och försiktiga när det gäller att fråga hur är det då? Så vill man ju egentligen bara ha det här, ja men det är bra svaret. Och man är inte riktigt beredd på det här att ja men det är faktiskt ganska dåligt nu. Min man håller på att lämna mig och min son är deprimerad, och den typen av svar förväntar man sig ju inte riktigt om man frågar hur någon mår.
Nej, jag har några tjejkompisar som alltid är så där brutalt ärliga, och man är ju lite oförberedd. Jaha, du mår skit. Du hatar din man, han har lämnat dig, han har varit otrogen, din son. Man är inte liksom beredd på det, men jag tänker att man ska vara lite mer öppen i sånt. Det är inte det att man ska tycka synd om alla, utan det är så här är det.
Ja, jag ser, och för de allra flesta är det ju så.
Precis, och att man inte blir rädd för det. Tänk lite mer som i Mexiko, att man ska hedra de döda till exempel. Att man inte är rädd för döden eller för psykisk ohälsa eller för att folk mår dåligt. Det är så livet ser ut. Mm. Vi blir väldigt ensamma när vi stänger ute sådana känslor och inte identifierar dem.
Ja, om vi inte frågar varandra om hur det är och hur har du haft det eller hur mår du och sådär.
Och Mind, hur och när kan man kontakta er?
Man kan kontakta självmordslinjen mellan 6 på morgonen och 24 på kvällen. Och vi har äldrelinjen och föräldralinjen också. Då kan man gå in på mind.se och kolla öppettiderna där. Sen kan man gå in på Mindforum som är en plattform på nätet där man kan ge varandra stöd och liksom prata om livet och vad som händer överlag.
Och om jag då som förälder ringer till och säger så här, jag får ingen kontakt med min son. Han blir bara arg när jag knackar på eller jag har inte sett honom på flera dagar. Vad ska jag göra? På vilket sätt får jag råd? Slussas jag vidare eller hur funkar det?
Nej, men då får du prata med en av våra väldigt kompetenta volontärer i föräldralinjen. Och då kommer de att ställa frågor och hjälpa dig att guida dig hur du kan nå fram till din son. Att du får lite, det handlar inte så mycket om att få råd och tips utan det handlar mer om att hjälpa dig att tänka. Utifrån vad är det som har funkat innan och när går det bra och på vilka tillfällen har du kontakt med din son och kan du hitta skapa ett sånt tillfälle så att du får prata med honom och att de hjälper dig liksom att tänka och resonera fram en lösning som kan funka för dig och ditt barn. Och sen så kan vi också ge råd till var man ska söka professionell hjälp för det är ju inte alltid det räcker med att prata med en annan medmänniska. Ibland behöver man ju professionell hjälp och då rekommenderar vi det också. Många som kontaktar oss är det första gången de berättar om sina svårigheter. Och därför så är det är ganska bra. Då kan man ringa till oss och sen är det mycket lättare att prata med sin husläkare eller någon annan om sina problem. Eller en partner eller sitt barn när man faktiskt har övat sig lite. Det handlar mycket om det. Att öva sig på att berätta om sitt liv och vad man känner.
Så om ni vill göra skillnad så kan jag varmt rekommendera Mind. De gör ett fantastiskt jobb. Det har jag sett med egna ögon. Och det är så många som mår dåligt och känner sig ensamma där ute. Och just ditt bidrag, eller att du går in och blir medlem på mind.se, det kan faktiskt rädda liv. Säga och ryser och känner mig lite storsvulstig. Men det är ju så, eller hur Karin?
Absolut, vi ser ju att våra samtal hjälper och det är ju de som uttrycker att vi har hjälpt dem att överleva helt enkelt.
Tack till dig Karin Schultz, du är generalsekreterare för Mind och du är dagens hjälte.
Ett nytt avsnitt.
Oj då.
Och nu sitter vi lite live här kan man säga, i mitt vardagsrum. För jag är en liten baby.
Mm, han sover på.
Han är riktigt sömnig idag.
Klippte lite halvår senare så bara 7 timmar att spela in en podd.
Man får passa på som de kloka brukar säga.
Ja, måste det här.
Nu håller han sig lugn.
Ja. Idag ska vi prata om hur det är att växa upp i en familj som inte är som alla andra.
Ja, precis. Mm.
Och det behöver ju inte bara handla om att någon i familjen dricker eller knarkar eller gör någonting, vad ska man säga, klassiska beroendeproblem. Utan det kan ju vara lite allt möjligt. Det kan vara psykisk ohälsa, det kan vara religiösa dogmer som så sätter stopp för liksom,
väldigt auktoritära familjesystem. Jag skulle säga att när det finns en så här stor problematik, eller vad man ska säga, som man inte pratar om. Alltså även fysiska sjukdomar, det finns ju exempel på familjer där en av föräldrarna drabbas av allvarlig sjukdom, typ cancer, där man väljer att inte berätta om det för barnen. Och det är ju samma typ av så här dysfunktionella familjesystem där man utesluter vissa familjemedlemmar från att känna, uppleva och prata om det som händer i familjen. Och det är ju det som kännetecknar en familj där beroendesjukdomen får fäste liksom. Och det finns ju massor av olika förklaringar till att vi har så otroligt svårt att prata om just beroendesjukdomen. Dels så handlar det ju väldigt mycket om såklart förnekelse, att det är en del av sjukdomen, men sen handlar det jättemycket om samhällets skam och tabubeläggandet av den här sjukdomen som gör att den blir extra liksom hemlig och jobbig att ha just i sin familj.
Men jag tänker att det är lite som kejsarens nya kläder, hela inställningen till det här, och har varit liksom i hundratals år, att så här, alla vet att om någon kommer och säger att min morfar dog av att han satt ett ostron i halsen så är det förmodligen liksom en problematik, kanske med alkohol, att man har supit ihjäl sig, eller att man ja, lite nervsjuk. Det finns många omskrivningar. Och genom att liksom spela med där så håller man ju fast vid gamla skamtraditioner. Och det pratar ju du och jag mycket om, att det, vi vill liksom, att man ska kunna prata om de här sjukdomarna som vilken annan sjukdom som helst i vår föreläsning.
Ja, och det för mig är nästan den stora nyckeln till att bli fri från medberoende och att så här göra slut med hela den här väldigt stora dysfunktionella hemlighetsmakeriet. Det handlar väldigt mycket om att förstå att beroende är en sjukdom och förstå alltså på vilket sätt den är det. Och att börja prata öppet och ärligt om det. Och det där är ju mycket, mycket lättare sagt än gjort. Alltså jag tänker på min egen familj och på min egen släkt. Beroendesjukdomen är ju ärftlig. Det vet man. Den går i arv. Så troligtvis har man en förälder som är alkoholist eller narkoman, så kommer det finnas bakåt i släkten också. Alltså det är inte en fråga, det är inte bara en så här ensam individ som poppar upp och får eller utvecklar ett beroende, utan det är ärftligt, starkt ärftligt. Och man har ju nu kunnat identifiera genetiken som ligger bakom beroendesjukdomen. Så år efter år och liksom generation efter generation som har levt med den här skammen och det här tabut och det här stigmat. Och när man själv är den enda som bara, hallå, nu vill jag att vi ska prata om det här.
Jag vet, glas vin. Nej, jag vet. Du har kämpat på, måste jag säga. Men det som jag kan se i min familj, på pappas sida så har ju alkoholen liksom, ja, gått i rakt nedstigande led. Men där har man liksom slätat över med lite skratt och skoj. Att det var inte så farligt, eller så var farmor och... Ja. Det var inte så, alltså, lite som att man på något sätt behandlar sjukdomen som att det vore ett barn som skulle drabbas. Att det var inte så allvarligt. Det var lite så de var bara. Lite tokigt. Så att jag kan också ha svårt ibland att se på min uppväxt. För att den är på något sätt väldigt dubbel. För jag tänker så här, i vår familj så var det ju först ett öppet familjesystem. Och sen ju mer pappa började dricka, hur sjukare han blev, så blev det ju ett slutet familjesystem. Och sen när det var som liksom allra värst, då gick min mamma bort i sin cancersjukdom. Så att för mig att reda ut min uppväxt och liksom hur allting på något sätt tog ända med förskräckelse är ganska intrikat. Jag lyckas inte riktigt, och jag och min syster har ju helt olika känsla inför vår uppväxt.
Det där är ju så också signifikant, tror jag, för den dysfunktionella familjen, att så här, antingen så, det står väldigt bra i Madeleine Swartz bok Res dig, som hon gästade ju det första avsnittet av Djävulspodden, där vi liksom redde lite grann i medberoende begreppet och vad är det att vara medberoende och sådär. Men hon skriver det också, att så här, det som händer i en dysfunktionell familj, det är ju att barnen fostras ju till lojalitet. Och för mig, jag kommer ihåg första gången jag gick till en beroendeterapeut, och han var så här, men hur var det i din familj? Så här, din pappa var väl alkoholist? Ja, så här, men hur var det med din mamma då? Nej, vi har jättebra relation. Alltså jag kunde inte för mitt liv släppa den här lojalitetskänslan mot min mamma, och jag kunde inte släppa lojalitetskänslan heller mot min pappa. Jag var så här, jo, men han var alkoholist, men han blev nykter alkoholist, och det har inte skadat mig någonting. Jag förstår inte vad det har med saken att göra. Alla barn är ju lojala med sina föräldrar och med sin familj. Det är inget konstigt med det, liksom. Men i dysfunktionella familjer så blir man ju också lojal med lögnen ofta. Att man inte pratar om det som har varit dåligt. Och som du säger, det är så här, en barndom är ju sällan bara det ena eller det andra. Och det är väl liksom lite det som är knäppt också, att så här, har man vuxit upp i en familj där en av föräldrarna har drabbats av en fysisk sjukdom, typ cancer, jätteallvarligt, och som i din mammas fall, det slutar med att hon dog. Det är ingen som skulle säga att du hade en dålig förälder för det, eller att du hade en dålig uppväxt. Därför att vi vet allihopa att den här sjukdomen drabbar liksom helt slumpmässigt. Det är ingens fel. Hon har inte åstadkommit det för egen maskin och så vidare liksom. Men när det gäller beroendesjukdomen, då är man så här, lever man kvar i idén om att så här, man har valt den själv, att man så här, hade minsann kunnat sluta.
Kunnat rycka upp sig mitt i.
Rycka upp sig, och det var väl för fan bara att göra någonting åt det där och sluta dricka. Så jäkla svårt skulle väl inte det vara, och så vidare. Alltså vi ser på beroendesjukdomen som att den är självvald, till skillnad från andra då allvarliga sjukdomar. Och det tror jag också gör att man upplever att så här, ja, att man är utsatt väldigt mycket mer. Men sen har det ju också visat sig i ett flertal stora studier att barn som växer upp med obehandlad beroendesjukdom i familjen mår extremt dåligt. Och en sån uppväxt gör att man senare i livet riskerar egen psykisk ohälsa, att själv utveckla beroende och också fysiska sjukdomar i mycket, mycket högre utsträckning. Jag pratar ju om den här stora ACE-studien, Adult Childhood Trauma Experience. Det är en amerikansk jättestudie som har gjorts på en stor, stor population. Och den, ni kan googla på den om ni vill. The ACE Study, A-C-E. Study. Och då kommer ni få liksom häpnadsväckande läsning. Den slår ju hårt, den studien, eller hur, Ann?
Jag läste ju den senaste studien som du hänvisar mig till, och jag blev så helt chockad. Det var ganska banala grejer som slog så hårt. Allt från så här, om de började röka vanliga cigaretter, till om de drabbades av cancer, till de skilde sig. Liksom, hela en så här miljö och ekosystem var totalt kidnappat av barndomen.
Just nu så är det ju liksom lite på modet att så här förklara alla typer av mående enligt någon slags biologisk modell i Sverige. Att liksom det är signalsubstanser som är lite i olag, och det är liksom allting ska
göra. Det är vätskorna.
Det är vätskorna och det är signalsubstanserna, och det allt ska förklaras med liksom enligt en biologisk modell. Och så är vi väldigt då anti det här psykodynamiska, eller att barndomen då skulle ha påverkat oss. Det där svänger ju genom historien extremt mycket liksom. Men den här stora, stora studien, den visar att barndomen har en väldigt stor, sätter väldigt stor prägel på både ens fysiska och psykiska hälsa framåt i livet. Jag kommer göra så här, vi har en Facebook-sida som heter Djävulspodden. Jag kommer lägga ut en länk till den här studien, och jag kommer också lägga ut en länk till ett fantastiskt TED-talk. En amerikansk läkare, en kvinnlig läkare som har använt sig av den här studien i sitt arbete i en förort till San Francisco eller LA, tror jag, och gjort strålande resultat. Hon är så, den är så jäkla bra, den föreläsningen. Så att ni får lite tum om vad det handlar om.
Jag tänkte, när jag läste Glöm mig för tredje gången av Alex Schulman, som handlar om hans liksom vacklande relation med sin mamma. Där har man ju levt i stark förnekelse under alla år, och när han till slut så här bestämmer sig för att sätta en gräns, och hur svårt det är i en familj som under så många år har levt i förnekelse. Den som är i beroende är ju någon form av, liksom, ska man säga, familjens tyrann, men också så här, det blir som så här, det blir något martyrskap som man hela tiden måste förhålla sig till. Och det där ordet har etsat sig fast i mitt huvud, så här, att växa upp i en dysfunktionell familj och inte få rätt karta, det är att hela tiden förhålla sig till någonting. Ett ögonblick, en känsla, en situation, en flaska. Det kan jag tänka med min barn. Det är många som säger att jag minns ingenting av min barn. Jag minns inte en grej. Jag kommer inte ens ihåg om jag växte upp liksom i Stockholm eller Brattsbacka typ. Jag minns väldigt mycket detaljer. Och de detaljerna är ju från de utsatta situationerna, såklart. Det vet man ju själv. Allting som är liksom fyllt med känslor och skarpt läge, det kommer man ju ihåg. Och jag tänker på det när jag läser den här boken som Alex har skrivit om sin mamma. Att man också hatar människorna som bistår förälderns drickande. Sådana som är marionetter som spelar med. I det här fallet är det då de som äger restaurangen som hans mamma alltid sitter på och tar sig ett glas vin. Det är så trevligt att hon är här, liksom, fast det bara går rätt ner liksom helveteskapet. Och då skriver han så här. De ska träffas och han går in och väntar på henne. Och sen så skickar hon då ett sms-meddelande där det står bli lite sen. Och så har hon inte satt punkt. Och för ett barn som har vuxit upp i en liksom, vad ska man säga, i en välfungerande familj där liksom ekosystemet eller familjesystemet är öppet, så betyder det här ingenting. Men för oss som inte har gjort det, så vet ju vi själva hur vi kan använda såna här små detaljer som ett makt, liksom en maktpositionering eller som ett maktmissbruk liksom. Jag ska bara läsa några rader. Mm. Jag blir genast orolig för att hon skrivit meddelandet utan att sätta punkt. Det betyder i regel att hon är på dåligt humör. Det går att läsa ut så mycket av de där meddelandena hon skickar till mig. Vi kommunicerar bara via chattfunktionen Wordfeud, ett alfabetsspel där man kan spela mot varandra genom sina telefoner. Det är spelet och i våra meddelanden som jag kalibrerar hela vår relation. Ibland pratar vi med varandra på ett sätt som kunde påminna om ett normalt kärleksfullt förhållande mellan mor och son. Jag lägger ordet Milo och får 54 poäng. Mamma skriver, äsch, Milo, vad är det för ord? Det finns ju inte. Jag lägger ordet om och mamma skriver, elegant. Jag har vunnit 3 spel på raken och jag skriver, frågan är nu om du någonsin kommer att vinna med mig igen. Mamma svarar snabbt, drop dead, Alexander. Ja, och sen så berättar hon, det där är mysigt, vi gnabbas, det känns som jag är nära henne, jag tycker om henne. Men mammas humör ändras fort, därför lär jag mig minsta skiftning i detalj. När hon använder utropstecken på gott humör, när hon avstår från att skriva punkt efter meningen så är hon sur på mig för något. När hon inte svarar är hon besviken på mig, när hon är riktigt där så avslutar hon helt sonika spelet. Då kommer meddelandet upp på min skärm, Lisette Schulman resigned. Mm. Känner du igen det där?
Extremt mycket. Alltså jag har ju konstaterat i mina sittningar i terapi och även i liksom, ja men i allt att gå igenom varför man är som man är och så vidare. Jag hade ju mina absolut mest vilsna år när jag flyttade hemifrån. En stor del av min barndom gick åt till att drömma om att bli vuxen och att få flytta och skapa mitt eget liv liksom. Jag trodde att så här, gud, det är då livet börjar på något sätt. Och sen när jag själv blev då flyttmogen och flyttade hemifrån, då uppstod den totala tomheten. Därför att jag inte hade någon att scanna av. Mm. Och i och med att större delen av ens vakna tid går ut på att försöka lista ut hur och var och när ens föräldrar är och på vilket humör de är, om det någon typ av fara ligger framför en eller om mamma kommer försvinna eller om hon kommer vara kvar, om pappa kommer, ja, alltså allting handlar väldigt mycket om att scanna av deras väldigt så här ojämna sätt. Då har man väldigt lite tid att tänka på sig själv. Och att då vistas med sig själv och sina egna drömmar och sina egna idéer om livet, det var så här, alltså det var så jävla plågsamt. Jag tror att det är därför jag har haft det här lite relationsmissbruket eller det här lite kärleksmissbruket. Att man då så här, kan man inte tänka på sin mamma och pappa och deras grejer? Ja, men då kan man ju kasta sig in i någon annan person. Alltså att bli förälskad, gå in i relation med någon annan och börja foka på den personen. Det var liksom lite grann en lösning för mig. Men att vistas i det där förhållningsläget med tentakler hela tiden ute för att scanna av. Jag håller med dig, det är någonting som jag inte vill att mina egna barn ska behöva vara i. Så att se dem vara sig helt disträ eller typ inte ens veta vad mamma jobbar med. Mm. Det är väldigt roligt tycker jag. Att så här, frågar man vanliga barn som de är så här, vad jobbar din mamma med? De bara, det vet jag inte. Så de är helt ointresserade av sina föräldrar.
De är helt ointresserade.
Ja, eller man kan fråga dem så här, när gifte och själv var man så här, hade benkoll på allt de gjorde. Liksom helt uppe i vad de höll på med, vad de sysslade med, ja men allt för att hålla koll på dem. Och det är ett kontrollbehov man har då helt enkelt. Det är det som är ett kontrollbehov, att vilja liksom ha full kontroll på en annan människa liksom. Och jag tror att den yttersta rädslan om man släpper kontrollen, det är ju att förlora någon. Mm. Liksom. Så basalt tror jag att det är. Det är liksom det handlar om i föräldrarrelationen. Självklart påverkar det här en hur man förhåller sig till andra människor. Jag kan inte förstå hur man kan säga nej, men det är ju att det inte skulle påverka. Eller håller du inte med mig?
Jo, jag håller med, men för mig blir det också lite svårt eftersom mamma hade ju aldrig något missbruk eller liksom Mamma var ju en bra mamma som kanske mer liksom på något sätt anpassade efter sig liksom rådande social kultur som var på 70- och 80-talet. Så här, om man kollar på tv-program 70- och 80-talet så går ju allting ut på att folk så här, sitter och super, röker. Det är en så otrolig alkoholromantik så att man nästan baxnar.
Ja,
ta Sveriges mest sedda film till exempel, Sällskapsresan 1. Så, liksom, hela filmen går ut på att hon ska supa och hitta Peppis på degen där man kan köpa 89% i strårom, eller vad är det? Och liksom, jag känner igen mig så väl i de där scenerna när vi åkte till Sicilien en gång och pappa blev så onykter att vi liksom knappt fick han av planet. De där scenerna finns ju att liksom, gubbarna har blivit rullade av på chartersätt, liksom. Invalido, säger i filmen. Liksom. Men så att jag förstår ju också när jag själv sa högt till mig själv när allting var som jobbigast i min förra relation att säga, jag vill inte det här, kände jag så starkt. Hur mycket jag älskade min mamma så hade jag blivit henne. Men jag fick två kommentarer på min blogg i morse där det stod så här, gud vad du är hård mot henne och så här, för jag hade skrivit ett inlägg där jag skrev så här, i förlängningen tycker jag inte att det går att skylla på omständigheter. Man kan inte skylla på att man är kär eller att man liksom har dåligt med pengar. Man kan göra det ett tag och man kan så här försöka, man kan börja om och försöka börja om. Men när man lever i ett land som Sverige och även om det tar lång tid att få adekvat hjälp så kan man få det till slut. Och det är väl där jag känner att jag liksom motsätter mig lite hela den här tycka synd om upprättelse dit. Och då var det en av de här bloggkommentarerna som skrev så här, du verkar känna dig träffad. Och det har jag redan identifierat för länge sedan, att jag kan identifiera den känslan hon har. Så här, gud, det ska bli mycket bättre där borta, eller om jag bara träffar en ny, eller om jag flyttar dit, eller om jag får det där jobbet. Att man hela tiden så här positionera fram sitt inre trubbel till liksom någonting fysiskt som man kan ta på, och så blir det inte bättre där liksom. Förstår du vad jag vill komma? Att jag kan identifiera känslan av liksom att man gör så här, oh, man får ett infall, gud vad kul, så gör det. Men det är ju mest för ens egen skull. Det är det handlar om.
Men det som jag kan tycka är oförlåtligt med Anna Wahlgren. Jag kan tycka mycket av det som hon har gjort är storslaget och bra ur ett konstnärligt perspektiv. Men det som jag har svårt för och som jag har väldigt svårt för att liksom, alltså det kan jag överhuvudtaget inte hitta någon förklaring eller försvara. Det är ju att hon inte erkänner sin dotters berättelse. Att hon motsäger sig att hon är sanningsenlig gång på gång på gång. Och att hon verkar vara helt oförmögen att be om ursäkt.
Yeah.
För att så här, alla kommer vi misslyckas. Alla kommer vi, så här, även om vissa av hennes barn kanske tyckte att det var helt fine att flytta 53 000 gånger och att hon träffar nya män och sådär. Vissa barn klarar det. Andra barn klarar uppenbarligen inte, och de barnen måste få en ursäkt. De barnen måste få ett så här, gud, jag såg att du led nöd. Jag är så ledsen att jag har utsatt dig för det här. Det kan jag säga så här, när det gäller min mamma. Min mamma var ju bipolär och mådde fruktansvärt dåligt under långa perioder. Det jag har haft allra, allra svårast för i min uppväxt med henne som mamma, det är att dels att hon aldrig har velat prata med oss om det, och sen att hon har haft väldigt, väldigt svårt att se oss som offer i det, för att hon själv har tyckt att hon har varit det största offret. För hon har ju mått så jävla dåligt, och det är helt förståeligt ur ett vuxenperspektiv. Alltså att ha djup depression och vara väldigt drabbad av ångest, liksom. Det är ingen som väljer det, och det är ingenting som man kan välja bort. Men man måste också kunna inse att det ger konsekvenser för sina barn. Och för mig, det enda som jag har velat ha av min mamma, det är förlåt för att jag utsatte dig för det här. Det var inte min mening. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag kunde inte bättre. Men jag är så ledsen för att det här har drabbat dig på olika sätt. Och det var så här, det var typ helt omöjligt att få till. Det var omöjligt. Hon kunde liksom inte be om ursäkt för det. Och det är som det enda jag kände att jag behövde. Att hon skulle se att det här hade drabbat mig på något sätt. Det kan jag sakna i Anna Wahlgren, i den dokumentären. Att hon så här, kunde hon inte bara i en liten jävla mening be sin unge om ursäkt. Jag är så ledsen för att mitt liksom kringflackande, mina val, mitt sätt att leva, att det faktiskt drabbade dig negativt. Jag är hemskt ledsen för det. Jag hade inte kunnat tro det. Det var inte min intention, men jag förstår att det drabbade dig.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För det som vi har pratat om förut är att man är inte alltid under liksom i så här skenande missbruk, man är inte alltid under skenande psykisk ohälsa, då kan man ju nästan inte vara ute i samhället. Så det finns såklart det här nyktra, om vi ska kalla det liksom stunder i alla människors liv där man kan faktiskt så här rannsaka sig själv och be om ursäkt. Men jag tänker att när man mår så där dåligt så länge, då får man på något sätt en grandios självbild. Man ser sig själv som så här någon form av sanningssägare och liksom herre över vad som är rätt och fel. Och det tycker jag blir så otroligt så här tydligt i de här debatterna hon är med i på 80-talet, att hon så här, hon uttalar sig om grejer som hon inte har en aning om.
Och ja, det kan... hon har ju också en extrem tillitsbrist.
Ja.
Det är ju så uppenbart att hon är så här, hon är väldigt rädd för auktoriteter, eller hon hatar auktoriteter. Det måste ju komma ur hennes barndom. Hennes pappa var jätteauktoritär och slog ju dem och utövade våld. Så auktoriteter för henne, det vill säga så här, staten, alla som lägger sig i hennes val, blir hon extremt anti liksom. Och alla som är teorier och all typ av vetenskap föraktar hon ju också, vilket är skitkonstigt. För att så här, det måste ju handla om någon typ av bildnings, alltså komplex som hon har. För hon uttrycker ju sig som en akademiker hela tiden, har du tänkt på det?
Ja, ja, ja.
När hon pratar och talar så har hon liksom ett väldigt så akademiskt tonfall. Och samtidigt så vet man att hon inte, hon säger det så här, barnen har varit mitt universitet. Hon verkar ha ett enormt bildningskomplex. Och att så här, hennes då egen forskning på sina egna 9 barn skulle vara liksom... ja, lika god som någon annan typ av forskning, vilket är liksom helt bizarrt att påstå.
Det är ju svårast, tycker jag, med familjer som isolerar sig, det är också att de har sin egen sanning. Ja. Och det blir också så när man inte speglar sig i någon annan, och där känner jag igen. När jag tyckte att allting var som jobbigast med min förra relation, att så här, ju mer folk försökte så här komma in i min, spräcka min bubbla och bara liksom försöka vara snälla och ge råd och tips och finnas där, ju mer aggressiv och arg och anti och liksom mer grandios blev jag i liksom min tro på att jag visste bäst vad som var bäst för min familj.
Mm.
Och det är den där att hon inte har kunnat hoppa ner från sina höga hästar. Och bara hennes små kommentarer då, Felicia, ja, hon heter Felicia, du heter den lycklige, jaha, jag döp mig till Bamse, jag blir inte stark för... Och det är därför jag tror att jag liksom blir så upprörd. Och det var så himla kul, för min pappa mejlade mig precis efter mitt första inlägg, när jag hade skrivit just det där. Det enda som jag och många med mig som känner igen oss i den här situationen, vare sig det liksom handlar om så pass mycket som Anna Wagen eller i mitt fall bara att man har känt sig liksom, ja, bortvald så att säga. Det enda vi sitter här på kammaren och väntar på, det är ett litet förlåt.
Ja.
Och det där hade min pappa då gått in och läst. Han har aldrig läst ett blogginlägg, men just det där hade han nog satt fram tydligen. Och skrev sig... Ja, först var han tvungen att poängtera att det var något... Ja, det var någon bokstav jag hade glömt. Intressant, den intressant. Men du glömde den där bokstaven och sen var det lite annan feg grej. Och så tänkte jag så här, men nu kanske det kommer. Nu kanske liksom jag har öppnat upp för honom och säga så här, och jag vill också säga förlåt. Men det var då han sa förlåt för att han inte hade skjutsat mig till fotbollsträningarna. Det sitter ju så djupt inne det här, och det är väl all den där skammen att man täpper till den precis som vilken vinflaska som helst genom att inte erkänna att man har gjort fel. Men öppnar man på den där syndafloden, då kanske man aldrig tar sig upp igen. Då kanske man drunknar i sin skamflod. Jag vet inte.
Jag tror att vi, alltså alla föräldrar kommer ju till den punkten när våra barn ger oss en så kallad feedbackrunda.
Jajamensan, vi väntar.
Och det kommer ju hända.
Jag vet.
Och då kommer man ju få sina fiskar varma, kanske. Och förhoppningsvis, det jag vill mena, för det var någon som skrev i mitt kommentarsfält, för jag har ju också bloggat om Anna Wahlgren och även om Felicias bok och sådär. Då var det någon som skrev såhär, ja, jag förstår att hon har farit väldigt illa, men hon verkar ha blivit en väldigt stark person ändå. Eftersom hon vågar skriva den här boken. Och i varje framträdande som hon har gjort så är hon extremt rakryggad. Hon är väldigt modig, hon är talför, hon kan redogöra för vad hon har blivit utsatt för. Och det såg den här personen då som prov på att så här, ja, men då, någonstans måste Anna ha liksom lyckats ändå. Eftersom hon verkar vara så stark.
Vilken konstig tolkning ändå.
Ja, det kan jag också tycka är en lite konstig tolkning. För att det är så här, bara för att hon råkar ha fått en verbalitet och en förmåga att berätta. För det är ju verkligen inte alla som får det med sig så att säga gratis liksom.
Jag tänkte på Susanna Alakoski som vi båda beundrar och tycker är väldigt bra förespråkare för hur du växer upp i en dysfunktionell familj. Nu finns det, som vi pratade om innan, grader i helvetet. Och hon hade ju två föräldrar som både söp och knarkade, och sedermera även hennes bror. Men det är ju en klassfråga, det går ju inte att komma ifrån. Och det känns lite som att den allmänna teorin är att så här, om man har vuxit upp sånt där hem, då ska man stå med myssen i handen, man ska vara kuvad, man ska vara skämmas, man ska inte prata om det, man ska föra arvsynden vidare till nästa generation. Och det känner jag så här, om det är någonting som jag vill slåss för, och det vet jag att du också vill, så är det så här, nej, sluta med ordet arvsynd, bort med arvsynd. Det går liksom, det går att vända vilket generationssynd som helst. Och men det är svårt det där att ta till sig, att man inte har varit en god mor alltid. Det är fortfarande jätteont, tycker jag. Men har du sagt förlåt till dina barn?
Ja, alltså nu är inte mina barn jättestora, men, och det har inte heller uppstått riktigt några sådana tillfällen när jag har känt att så här, det är det de behöver nu. Det här är det de vill ha. Men det jag har gjort och det jag har varit väldigt tydlig med, som jag tycker har varit det allra bästa, det är ju att vi har börjat prata väldigt öppet om beroendesjukdomen och om psykisk sjukdom. Alltså min mamma var ju bipolär och Micke har ju den diagnosen också. Och vi fick ju en så här utbildningsdag på, om ni undrar vad det är som låter för övrigt, så är det min lilla bebis. Vilken utbildningsdag på Affektivt centrum. Där de förklarade vad bipolär sjukdom var och hur det tar sig uttryck och så här. Och det fick ju mina barn ta del av. Och det var en sån, jag tyckte det verkligen gjorde jättestor skillnad på dem. Att så här, kunna förklara varför mormor var som hon var. Och att det finns jättebra behandlingar mot det. Att det finns jättebra medicinering som gör att man kan leva ett jättebra liv i alla fall. Tog bort massor med rädsla och frågor kring det. Så vi har ett väldigt öppet klimat just när det gäller beroendesjukdomen och psykisk sjukdom i vårt hem. Att jag försöker tänka på att prata om det som precis alla andra sjukdomar som helst. Liksom. Och sen det svåra tycker jag är, det är att så här, medberoende ger också konsekvenser för ens barn. Alltså den här typen av anpassning, att gå in i relationer, att ha kontrollbehov, att ha svårt med konflikter, att liksom oombett gå in och hjälpa andra människor, Jag har ju massor med medberoende beteenden mot vissa av mina barn. Att jag så här överkörlar dem, att jag är otydlig med gränser. Jag kan se att så här, om mitt medberoende nu när det inte finns någon så här flodhäst i vardagsrummet i mitt liv, när det inte finns en så här alkoholist att förhålla sig till, så tar ju sig mitt medberoende, då ser jag ju vad det finns i mina övriga relationer.
Miniflodhästarna.
Ja, miniflodhästarna. Och att jag liksom skaffar mig flodhästar som inte alls behöver vara flodhästar.
Jag är din flodhäst ibland.
Ja, men framförallt i relationen kanske till vissa utav mina barn. Och nej, men liksom, jag kan se att jag har medberoendebeteenden lite all over the place.
Ja, men det beror ju på att du vill kompensera, såklart. Någonting som du tycker, ja, att de har genomlidit som de inte borde ha gjort.
Ja, dels så absolut är det. Men sen är det också för att så här, jag vet inte riktigt hur man ska alltså, när jag ser på det, min mammas föräldraskap handlade ju extremt mycket om att kompensera. Det handlade ju om att hon liksom var borta i sina depressioner, eller jag kallar det för att hon var borta, jag menar inte riktigt så, men att hon alltså rent bokstavligen inte var närvarande för att hon låg och var deprimerad i 2 veckor. Och sen när hon kom ur det, då ville ju hon kompensera. Så det är mycket det här kompensationslivet som det handlar om. Att man vill kompensera för sina brister, så att då skulle hon vara liksom en supermom, och hon var det också då, under en period. Och så liksom upp och ner, berg- och dalbana, berg- och dalbana, berg- och dalbana liksom. Väldigt mycket skam präglade hennes person på grund av den här sjukdomen, vilket också gjorde att hon liksom ville framstå som att hon var så här klanderfri och bra människa, och hon skulle då vara extra hjälpsam och extra liksom bra på olika sätt och vis. Och det är ju min också så här, det är min råmodell av hur en mamma ska vara. Vi får inte några så här mammaskills liksom gratis. Det sitter ju inte instinktsmässigt. Anna Wahlgren ville ju hävda det, att så här, alla vet hur man är en mamma, alla vet hur man är en förälder.
Nej.
Man bara, nej, det vet man inte. Utan så här, du har fått lära dig hur du ska vara en mamma av din egen mamma. Och du har fått lära dig vad man kan förvänta sig av en pappa från din egen pappa. Sen kan du få massor med, så att säga, kulturella föreställningar om hur föräldrar ska vara och drömföräldrar och så vidare. Men det som kommer då, så kallat instinktivt, det är det som ens egna mamma har gjort. Liksom.
Men vi har redan pratat om att om man har vuxit upp i en familj där det finns ett beroende, så är ju risken att man själv blir beroende eller medberoende stor. För det som man ändå måste liksom, vad ska jag säga, vittna om, att det finns ju en själslig smärta som håller sig kvar när man har vuxit upp i en sån här familj. Mm. När man har blivit utsatt för situationer som faktiskt inte är normala. Och det är just det att det är så lätt för oss som har vuxit upp så här att normalisera vad fan som helst, ursäkta uttrycket.
Mm.
Men allting kan bli normalt i våra ögon.
Mm.
Och de som kommer utifrån, när man är i sitt liksom värsta medberoende och påpekar det här, de blir ju också flodhästar som på något sätt förstör ens illusion. Vi som har det så bra här med våra koftor och liksom i våran grotta där vi har isolerat oss, kom inte in och förstör eller liksom riv igång något känslomässigt. Och det pratade jag med min syster om igår, att när det blir för känslomässigt, då slutar vi höras bra.
Mm.
Och det följer exakt samma mönster som mina kärleksrelationer. Jag tänker så här, gud, nu kommer aldrig hamna i där igen. Nu kan vi kommunicera, det finns kärlek, vi har en öppen relation. Och sen inom loppet av en tiondel sekund så bara ner i det svarta hålet igen. Och jag blir själv chockad varje gång. Och då tänker jag så här, varför ingen som ringer upp direkt för? Det kommer något sms. Hej, ska till pappa imorgon om du vill följa med, så kan vi prata lite. Fast man så här har rivit upp hela ens liksom inre själsliga smärta, ska det kompenseras med liksom lite så som det var i barndomen, att man skulle bagatelliseras. Och det är det som jag också tänker på, som nästan så här efterhand har gjort mest ont. Att när man för en gång skulle sa någonting, då bagatelliserades det. Som så här, nja, det där var ingen fara. Utan lite som att man såg en verklighet, men sen när den vuxna som skulle vara ens förebild beskrev den, så var det en annan verklighet. Det här är otroligt förvirrande liksom.
Mm.
Det är ju en känslomässig berg- och dalbana att leva i såna här familjer. Och det har ju du kanske varit med om mer än jag. Att man så här vaknar på morgonen och allt är underbart. Och liksom alla är glada, älskar varandra. Och sen på kvällen så är liksom oro, kaos och sorg. Och du skriver det i våran bok, Djävulsdansen blir fri från medberoende. om en kväll där din pappa och din mamma, ni var hemma i Nacka och ni skulle käka middag och allt var jättehärligt och det öppnades vinare och hit och dit. Och så genom ett trollslag så blev din pappa dra, för nu är det något liksom spritarmen, så nu vill han dra från familjen. Nu kände han som att nu vill han ut med sin frihet. Och då stannade din mamma och din pappa, tog en taxi och åkte iväg. Och lämnade kvar dig med en mamma som inte var som alla andra. Och det här känns också, tycker jag, så sorgligt, att jag såg hela tiden min mamma som den starka som byggde familjen och var den som bestämde. Men i efterhand så inser jag att hela vårt liv gick ut på att förhålla oss och anpassa oss efter pappa. Det är en jävla tråkig insikt. Jag är livrädd för att jag själv ska sitta där om 10 år och se tillbaka på att jag också hade det så.
Men det är också någonting, för det har jag tänkt på med mamma, just den där sekvensen som du beskriver. Alltså det som händer med, alltså min mamma var ju som sagt bipolär. Och det gör att alla ens känslor när man är liksom kanske i då någon typ av hypomanskov blir väldigt förstärkta. Så en normalt fungerande person vars då alkoholiserade snubbe vill dra in till stan och dricka blir inte så känslomässig kring det, utan man är så här, ja men gör det då, whatever, och så fortsätter man kanske med sitt liv. Alltså är man stabil i sitt mående så behöver inte det påverka en så himla mycket. Men för min mamma så var det så här, det var det sjukaste som hade hänt i mannaminne. Alltså hennes sorg över att när taxibilen kom och hämtade honom, alltså hon var ju helt, hon var liksom i upplösning. Det var typ det värsta som kunde hända, att han skulle åka in till stan. Det var ju mer det som var så otroligt skrämmande, att det här gjorde sån stor känslomässig åverkan på henne.
Ja, jag fattar.
Förstår du?
Ja, jag
det är liksom det som var så obehagligt.
Som att han skulle ut i kriget, typ.
Ja, men som att han skulle ut i kriget, eller som att han valde bort henne på något sätt. Alltså det, hon blev så otroligt emotionellt drabbad av att han skulle ta en taxi in till Café Opera. Vilket ju är fullständigt orimligt när man tänker på det. Så här i efterhand, att en så här 38-årig kvinna med 3 barn blir helt, alltså skriker på golvet i en ångesthög för att hennes man åker med en taxi in till Café Opera. Alltså det finns ju inte på världskartan att det skulle hända mig. Liksom hur kär jag än var, eller hur, att jag skulle hamna i ett sånt emotionellt tillstånd av det. Och det är ju en frukt av hennes sjukdom, har jag förstått nu i vuxen ålder. Så här, men gud, det där är inte normalt. Apropå att normalisera saker. Eller tycka så här, ja då så är det väl typ.
Ha, då ska mamma ligga där lite. Då går vi och sätter oss och kollar på Dallas.
Ja, eller liksom, ja. Men det som har också varit en stor vändpunkt för mig, för jag förstod också, alltså jag har ju gått jättemycket i olika typer av medberoendeterapi, grupp och enskilt. Men jag gick en kurs på Teologiska högskolan i Stockholm som hette att möta och förstå människor i kris. Typiskt att just jag, en medberoende person, ska gå en sån kurs. Alltså det var en universitets, det var liksom 5 poäng i så här krisberedskap, psykologi kring kris och så här. Och där hade vi en föreläsare om posttraumatisk stress från Norge som föreläste för oss. Och när hon gjorde det så förstod jag att så här, shit, det här är jag. Jag går runt och har posttraumatisk stress. Komplex posttraumatisk stress. Det är som en posttraumatisk stress som lever kvar från barndomen. Och jag var så här, shit, jag måste få hjälp med det här. Så jag pratade med henne efter föreläsningen och bara, vet du, jag tror att jag själv är drabbad av det här. Okej, sa hon då. Så här, men då ska du gå till Kris- och traumacentrum i Stockholm. Och så kan de göra en skattning på dig. De gör en utredning. Och jag gjorde det. Och gick till Kris- och traumacentrum i Stockholm. Och fick träffa en psykolog som gjorde en utvärdering. Och det konstaterades att jag hade posttraumatisk stress. Ganska kraftig sån. Jag fick då en speciell typ av terapi där. I 10 sessioner. Och det har också, alltså, verkligen förändrat mitt liv och mitt sätt att se på mina föräldrar och mitt sätt att se på min barndom.
Okej, vad gick det ut på?
Det handlade om att så här, det är någon form, det är inte hypnosterapi, utan men det är en terapi där man går tillbaka till händelser i ens barndom. Och bland annat så gick vi tillbaka till den händelsen som jag beskriver i boken.
Den är ju även min händelse nu, känns det.
Ja, men och där man går tillbaka till den händelsen. Och sen så guidar han en, när man är där, vad kan du göra här? Vad kan du göra i den här situationen för att du ska känna dig trygg? Och jag bara, jag vet inte. Alltså det var så otroligt spejsad typ av terapi faktiskt. Men den var enormt effektiv. Så jag fick lära mig själv att ta hand om det lilla barnet i mig. Att ta mig själv i hand och gå ut ur köket där min mamma låg och var så här förtvivlad.
Men gud, jag ryser. Ja, det känns som ett spöksyklon. Jag bara så här...
Nej, det var så otroligt. Ja, och sen så gick vi igenom, det var liksom 10 sådana minnen som jag, alltså då, man försätts i ett väldigt meditativt tillstånd och sen så går man in i de minnesbilder som har drabbats en allra hårdast, eller vad man ska säga. Och det kommer av sig självt. Jag hade ingen aning om den där episoden. Det var precis när vi höll på att skriva boken också, att så här, som att det skulle vara någonting som har präglat mig jättemycket. Men det förstod jag ju att det hade gjort. Och sen får man då liksom hjälp att ta sig ur det. Och det, alltså det har förändrat mitt mående framförallt väldigt, väldigt mycket.
Det kanske jag skulle gå på. För jag har ju också en sån här händelse som jag tycker är så jobbig. När, alltså det här slår mig så många gånger när man har på liksom anhörigveckor och liknande. Att när man ska berätta en sån här historia så är det så tragikomiskt att den bara blir komisk. Fast den är ju jättesorglig. Okej, jag ber om ursäkt om jag skrattar, men den är ganska rolig när man återberättar. Men vi var och firade midsommar i Tällberg med mammas och pappas bästa vänner och våra grannar. Och pappa blir som vanligt för onykter och gör liksom galenskapsgrejer och går då iväg med en kvinna på midsommarfesten och ja, ror ut med henne i en eka på Siljan på midsommaraftonskväll. Ja, ingen vet väl riktigt vad de gjorde där och mamma var för stolt för att gå efter, men sen kommer han tillbaka efter en stund och jag ser det framför mig när han har gått iväg. Jag fattar inte vad som hände. Jag är 4-5 år, men jag ser att mamma är så här upplösningstillstånd. Hon står och röker, hennes väninna står bredvid och är så här, försöker trösta. Hur ska de göra? De försöker göra någon form av liksom, ja, utvärdering om de ska gå efter eller inte. Och jag står där, jag är helt förvirrad. Jag kommer ihåg att ha en liten virkad vit klänning. Och jag är så här, jag håller på att gå sönder. Jag ser att min mamma är förtvivlad och min pappa är borta. Det är ju mitt nav. Och jag tror kanske ännu mer då, när vi liksom, då var familjen ens allt. Nu har man på något sätt en omvärldsbevakning som kanske ibland kan göra det lite lättare. Man kan gå in i ett spel eller man kan kontakta kompisar från hela världen. Men då var det så här, ens lilla nav var ens familj. Liksom. Och då kommer jag ihåg att mammas kompis kom fram till mig och sa då att ja, ingen fara, mamma är lite ledsen nu bara, men det blir bra. Det blir bra. Och det här har ju också tagits upp just i studien och många andra studier. Eller det är ju alltid det som forskare kommer fram till. Att så här, har man bara någon som berättar för... Nu var ju inte det här kanske någon jättebra förklaring. Men att man har en utomstående eller någon i familjen att prata med, så klarar man sig så otroligt mycket bättre. Att det är den här isolerade tystnaden som gör att man så här, tror, inte vet om det är verklighet eller om det hittar på. Eller, den där förvirrade känslan, den är ju livsfarlig. Mm. Och det vet man ju själv. Och det var ju därför jag tyckte det var så himla skönt när vi träffades. Att helt plötsligt var det någon som hade varit med om samma saker. Och det hade jag säkert träffat innan också. Men någon som man kunde prata med. Då blev luften lite lättare att andas.
Och det är det som är så härligt när man börjar ta tag i sitt medberoende och det som inte funkar. Och när man börjar träffa likasinnade. Det är liksom den stora delen av lösningen. För att jag tänker att så här... För att skicka med våra lyssnare lite grann så här, men vad ska man göra om man känner sig som ett sånt här maskrosbarn, ett barn som har vuxit upp liksom med dyss i hemmet och med trasiga föräldrar och så här, hur ska man göra för att ta sig ur det eller kunna skapa ett liv som funkar i alla fall? Hur ska man göra för att inte riskera att bli samma så här histrioniska förälder som ens egen förälder var, om det var det som var problemet och så där? Och ja, till syvende och sist så handlar det ju jävligt mycket om att dels identifiera vad är det som inte har funkat. Vad är det som inte har varit bra och vad är det som har varit bra. Och sen handlar det sjukt mycket om också, tror jag, att man måste våga liksom sörja det. och så här, förlåta och gå vidare. För att leva i ilska, jag har levt så länge i ilska. När jag började gå i medberoendeterapi, då var jag som sagt väldigt mycket i förnekelse. Och bara så här, ja men det var väl inte så farligt typ. Mina föräldrar var jättebra. Jag förstår ingenting, vad menar ni?
Det är bara hela resten av Sverige som har sett att pappa var alkoholist. Ja, det var han inte.
Nej, och min mamma, nej men hon har ju varit jättebra mellan varven. Alltså, jag levde i den här väldigt stora lojalitetskänslan för dem och ville absolut inte se att jag skulle bli drabbad av det här eller ålägga dem någon slags ansvar över det. Sen när min terapeut började nedmontera allt det där och vi började liksom stolpa upp så här, vad var vad och vad hände egentligen när jag var liten, då förbyttes det där mot en ganska stor ilska mot dem. Alltså jag var rejält jävla förbannad på dem. Och var det i många år, kan jag säga. Och det har jag ju varit i perioder på min mamma. Alltså jag vet inte hur mycket. Så här, jag har pendlat mellan den här konstiga lojaliteten. Och förnekelsen. Och en stor ilska mot henne. Det som hände när jag gick i den här alltså posttraumatiska stressterapin. Det var att det jag förstod då, det var att jag egentligen var väldigt, väldigt rädd när jag var barn. Och att jag har varit väldigt, väldigt ledsen. Men det har inte jag haft förmåga att uttrycka. Utan jag har ägnat mig åt att vara förbannad. Jag tyckte att det har varit en, så här väldigt en kraft som har känts mer positiv för mig på något sätt. Så för mig har det handlat väldigt mycket om att sörja hur mina föräldrar har varit. Och det som har landat i mig nu, nu är jag 40 år i år, det är att mina föräldrar absolut också har varit offer för omständigheterna. Och att de utifrån sina förutsättningar gjorde så gott de kunde. För att jag hela tiden gått och sagt att de borde ha gjort mer, de borde ha gjort si, de borde ha gjort så, de borde ha gått dit. Och det fanns väl för fan terapi då också. Och så här. Men nu när jag har börjat titta på det så bara nej. Och min mamma dog ju förra året och då fick jag ju, jag begärde ut hennes journaler för jag gick verkligen och tvivlade på att hon någonsin har gått till någon terapeut. Hon sa ju ofta det, så, men jag har gått i terapi och hon fick ju reda på att hon var bipolär ett år innan hon dog. Och det här är ju någonting som har påverkat hennes liv hela livet. Och ändå så fick hon rätt diagnos ett år innan hon dog. Och jag har betvivlat det. Jag har sagt så här, nej det är hon som inte har velat ha en diagnos. Det är hon som har levt i förnekelse och så här. Men när jag har tittat på hennes journaler i efterhand så har jag förstått att hon har ju sökt vård. Och själv varit inne på det. Då återger de ju läkarsamtal. Så här, jag tror att jag kanske är manodepressiv. Så här, för jag känner mig så upp och ner i humöret och så här. Och läkarna har bara helt negligerat det. Läkarna har helt och hållet bara så här utgått ifrån att nej, det är en neuros. För det var liksom, det är en diagnos som inte ens existerar idag. Så att jag vet att hon har gjort så gott hon kunde efter sina förutsättningar då, på den tiden liksom.
Precis.
Och det gav mig också någon slags försoning för henne liksom, att så här, fan, vi är bara människor och vi gör så gott vi kan. Och ibland så brister det. Det är ju så bara. Och det är också väldigt, väldigt tröstande för mig att tänka att det är sjukdomar. Att förstå att så här, man väljer alkoholism lika lite som man väljer cancer. När det landar i en, att så här, då fattar man att det är också slumpen. Visst, det finns en arvs, finns liksom en ärftlighet i det, men det är ändå till stor del slump också vem det är som faktiskt drabbas av den här sjukdomen. Sen finns det massa med bra behandlingar och det är upp till var och en som är vuxen och förälder att göra allt vad som står i ens makt att bli fri från den här sjukdomen. Det är en annan femma.
Men dina föräldrar var ju båda två liksom drabbade av psykisk ohälsa och din pappa var alkoholist. Då är det ju ännu svårare. Tycker du att man, om man ser min uppväxt liksom, nu skenade du med åren, men att min mamma, jag kan tänka så här, hon hade ju egentligen större ansvar för att hon inte just hade sådana problem, vad jag vet om. Men jag måste ändå, precis som du säger, så här, försonas med det att det var tidens anda på något sätt.
Det fanns ju en ännu större okunskap då. Herregud, det fanns ju inte ens 12-stegsprogram i Sverige på den tiden. Och jag menar, jag har ju också haft den stora turen och den stora ynnesten att få se en förälder bli nykter. Min pappa gjorde ju en behandling när jag var 10 och blev nykter och var en närvarande fantastiskt bra förälder när jag var mellan 10 och 18. Alltså så att det har ju också varit en så här stor del av min barndom att jag fick tillbaka en förälder. Och jag fick se liksom att beroendesjukdomen går att göra någonting åt. Och det har nästan givit mig lite så här förenklade slutsatser om att så här, ah, det är väl inte så farligt om någon är alkoholist. Det är ju bara att göra en behandling typ så blir allt bra. Så enkelt är det ju inte riktigt. Alltså det är ju skitmånga som gör behandlingar men som misslyckas. Så det finns jättemånga som återfaller efter att de har gjort behandlingar. Det är liksom, det är hög dödlighet. Alltså beroendesjukdomen har en väldigt hög dödlighet.
Jag tycker ändå att det är så mirakulöst. Vi som har träffat så många familjer som har liksom mått så jävla dåligt. Och som har träffat dem och hört från dem några månader senare, något år senare. Så är det så här... Ja, men de har lyckats ta sig ur det på olika sätt. Kanske inte som de önskade eller kanske som de önskade. Men att det i de här familjerna som har varit med om så mycket jobbigt ändå finns så mycket tro, hopp och kärlek. Och om jag ska vara väldigt ärlig så måste jag ändå säga så här... när du och Micke hade det som värst, då trodde inte jag att det här som har skett idag skulle ske.
Nej, det trodde jag nog verkligen inte heller själv.
Nej, men just det att jag tycker det är så fint. Och det är så svårt ibland när man är inne i den där ilskan som du säger. Den drabbar så mycket. Och det är också ett hinder för mig och min syster att vi ska liksom försona. Så att jag har haft ynnesten att vara med dig och fått lära mig av Fred Nyberg om hur det funkar, hur hjärnan förändras. Och kan mycket om beroendesjukdomarna. Men min syster kanske har valt det andra spåret, att bli lite förbittrad. Och det handlar om det där kunskap, kunskap, kunskap. Och jag pratade med Bo Blåvarg som enhetschef för Ersta vändpunkten, dit man kan vända sig. Det kan vi också säga att på vår hemsida, Djävulspoddens Facebook-hemsida, så kommer det stå tips om vart man kan vända sig. När jag pratade med honom om just den här ilskan och hur man ska bete sig, hur man ska säga till barnen när man på något sätt säger... När allt faller och man så kapitulerar och säger så här, vi har förlorat kontrollen, hjälp oss. Och det var så himla fint och jag tänker så himla ofta på det. Vi har skrivit det i vår bok också, Djävulsdansen blir fri från medberoende. Att de här barnen kanske har möjliggjort för sina föräldrar att så här, supa eller knarka eller vara psykiskt sjuka under många år. De har så här, städat, köpt vin, tagit hand om syskonen, städat, ringt till liksom, arbetsgivare. De har så här, varit möjliggörare. Utan att veta om det. För att de har blivit tvingade av sin lojalitet. Av sina föräldrar. Eftersom de inte har haft någon karta att lyckas mot. Och hur gör man då? Då sa han att man måste vara väldigt delikat. För att på pappret framstår ju de som hjältar. Det är de som har så här, tagit hand om allting. Sett att liksom, se till att syskon kanske kom till skolan och liknande. Man får också förklara det för dem. Att du har verkligen varit duktig nu. Men du är för liten. Det här är inte ditt ansvar. Nu ska läkare och vuxna ta hand om det här. Men du har verkligen varit duktig. Och jag tyckte det var så himla, himla sorgligt på något sätt. Mm. Och just den här känslan som man känner när man går in i det där lilla barnet. Att säga... Man ville ju bara att alla i ens familj skulle vara glada. Och jag tänker så många gånger som min mamma sa så här, kan du hjälpa pappa upp nu? Eller kan du hjälpa pappa från bilen? Eller kan du se till att pappa liksom inte fokuserar på någonting annat än att vi ska komma hem? Och jag satt där som en liten papegoja och så här, pappa, oj, titta här. Vad lekte du när du var liten? Och att jag också såklart tog på mig en av de här klassiska rollerna som man pratar om. Att just medberoende barn gör. Det är clownen, hjälten, tapetblomman
och rebellen.
Och rebellen. Och det är en tung roll att bära att så här, spela alla de här rollerna för att liksom, hålla sin familj på banan. Det är det handlar om. Det är de rollerna man får. Och de är jävligt otacksamma.
Mm.
Vilken roll hade du?
Lite, det pendlade lite. Jag tror att jag har haft alla de där rollerna egentligen, fast i olika skeden. Men mycket duktiga flickan såklart, men också mycket tapetblomman. Att bara smälta in och så här, göra mig icke-besvärlig. Liksom. Att inte ha massa krångliga behov, att liksom inte ställa till det, inte vara krånglig. Liksom. Så mycket så här, en blandning av tapetblomma och duktig flicka liksom. Va, och, men som du säger att, så här, att barn har ju, det är det som är så knäppt med beroende sjukdomen att så här, det som hjälper vid andra typer av så här, jobbiga tillstånd och lägen i livet, det hjälper ju när det gäller beroende. Då blir man ju liksom, från en hjälpare så blir man en möjliggörare. En
hjälpare.
Ja, och det har ju barn ingen som helst koll på. Det kan ju en vuxen person lära sig rent konkret att så här, oj då, så här, note to self, ring inte och sjukanmäl din alkoholiserade man, för det kommer bara göra saken ännu värre. Alltså det behövs inte så mycket IQ liksom för att lära sig att förstå att så här, oj, oj, han får inga konsekvenser av sin sjukdom liksom, så länge jag håller på och krattar och städar och curlar. Men barn har ju ingen som helst koll på det. De försöker ju bara överleva. Så det är klart att de inte ska skuldbeläggas eller lastas för att vara möjliggörare.
Nej, nej, absolut inte. Men det var en sak som jag också tog med mig från hans råd. Det är också det här som både du och jag sagt till varandra. Nej, men barnen har inte märkt. Nej, jag har varit så bra på att dölja. Och liksom. Ja, de märker det. Vi har haft så mycket. Det sa jag senast här om veckan till Mattias. Nej, men det var så mycket vänner runt omkring. Så de märkte ingenting. Och han spelar med som en papagoja. Ja, ja, jag förstår. Så jag, glöm det. Glöm det. De kan nosa sig till liksom en dyster liksom situation på så här 6 mils avstånd. Försök att säga som det är. Och kan du inte det själv, så ta hjälp. Gå till en medberoende terapeut. Det finns, vi har Carina Bong. Det finns ersvänpunkt. Det finns ute på kommunerna. Finns det människor som kan hjälpa er med det här? För det är svårt att säga till sina barn, som kanske också har spelat med det här spelet i många år. Men det som du och jag i alla fall liksom vill basunera ut, det är så här: försök inte att dölja någonting för barnen. Ta, kör med öppna kort. Det har du vunnit mycket på.
Ja, alltså hela familjen, jag skulle säga att alla mina barn har mått så himla mycket bättre av att bara få en litet hum om vad det är som händer. Mm. Och det, alltså alla barn är värda det. Det är inte så att man save the kids genom att hålla tyst. Eller tro att de är så här, de är för små, de ska inte behöva lastas med det här, det är jobbigt för dem. Tvärtom, säger jag bara. Men för att läka liksom en trasig barndom, jag tycker också att så här, det är inte för sent att skapa sig själv en vad ska man säga, lycklig barndom. Och jag tror verkligen på det. Och det är så här, även om du har mer en massa beteenden och massa mönster från din dysfunktionella uppväxt, så kan man ju som vuxen omprogrammera sig.
Ja,
annorlunda. Man kan lära sig att hantera konflikter. Man kan lära sig att skapa sunda relationer. Man kan lära sig att vara förälder på ett annat sätt än ens mamma var. Och det krävs ganska mycket viljekraft och det krävs ganska mycket liksom tankeverksamhet. Men det går, och det för mig personligen så har terapi varit grejen. Absolut. Olika former av terapi och olika former av liksom stöd. Så det vill jag slå ett slag för.
Och jag vill slå ett slag för att så här, prata om det och insupa mer kunskap. För att just det här som jag pratat om, den ilskan som vi har känt så många år, som på något sätt smular sönder och blir ändå liksom någon fågelfenix, en blomma som växer upp ur askan, på grund av att man vet att det är en sjukdom som vilken som annan som helst. Man är inte någon snubbe eller någon tjej som hamnar på bänken för att man så här valde det, och man blir inte bara liksom alkis för att man så här var en slö tjomme som inte pallar jobba 9-5, vilket har varit gängse liksom norm och tro. Så att jag slår också ett slag för att så här, ta reda på fakta.
Verkligen, ta reda på fakta, skapa ett öppet klimat och liksom ta hjälp. Och det finns massor med hjälp att få, som du var inne på, Ann. Vi har ju en Facebook-sida, Djävulspodden heter den. Och där kommer vi lägga ut länkar till var man kan söka hjälp, hur man kan söka den. Och jag tycker alla ni som lyssnar, ni ska veta att alla anhöriga har rätt till stöd och hjälp. Och det står inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. Och det är hos socialtjänsten eller hos kommunen som anhörigstödet finns. Inte hos husläkaren eller landstinget, utan det är hos kommunen. Så det är där man ska söka anhörigstöd, och det finns i alla kommuner, det ska finnas i alla fall. Så det är inte en dag för sent att ta tag i sitt anhörigskap eller sitt medberoende. Jag vill också slå ett riktigt slag för vuxna barnveckor.
Ja.
Jag var ju på en vuxen barnvecka på Valbo behandlingshem. Jag gjorde ju det i när vi spelade in Jävelsdansen.
Och
det
var också
en av mina riktiga vändpunkter. Där får man ju också så här, väldigt tydligt förklarat för sig hur den dysfunktionella familjen fungerar, hur den påverkar den framåt i livet och vad man kan göra åt det när man väl sitter där som vuxen och själv ska skapa familj.
Och det kan ni också läsa om i vår bok. Där finns det en checklista, eller det kan ni googla efter också, en checklista hur ett vuxet barn beter sig. Jag skriver check på alla. En sista sak också innan vi säger hej då och rundar av är också att det finns ju något fint. Det blir ju en Lisa för själen. Nu ska inte jag uppmana alla att skaffa fler barn efter att ha haft en jobbrelation. Men jag måste ändå få använda uttrycket lite av revansch. Att man ser sina barn från den tidigare relationen helas och må bättre och bättre och kunna prata om det. Och som sagt, helt plötsligt så bryr de sig inte ens riktigt om en särskilt mycket. Och det är sånt himla gott tecken. Och sen se sina nya barn, om man ska säga, som inte har varit med om det där, var så bekymmerslösa. Och så full av energi. För det måste man ju ändå säga, att det påverkar barn att leva i en relation där ett missbruk pågår. Och det har vi också varit tvungna att erkänna med årens liksom, kunskap och insikt att så här, det går inte att vara en god förälder i en relation där ett missbruk skenar.
Ja, det här var det avsnittet.
Gud.
Jag tror att vi kommer återkomma till det här temat, för det är så, vad ska man säga, kärnan i liksom medberoendet på något sätt. I alla fall i ditt och mitt medberoende. Så är det att så här, vi har ju med oss de här ofullständiga kartorna från när vi själva var små. Vi har ju vuxit upp i familjer där det har funnits beroende, så har vi själv gått in i egna relationer, och det är så tydligt för mig att det präglar mig väldigt, väldigt mycket. Och det jag känner att jag har kvar att jobba med, det är ju dels den här kompensationsföräldraskapet som jag har, och sen också jag vill bli ännu bättre på att lösa konflikter. Ja, tack för snälla det. För att ni lyssnade.
Så härligt.
Verkligen.
Hejdå.
Hejdå.
Här, jag intervjuade ju Karin Schultz, som är då generalsekreterare för organisationen Mind, som jobbar, ja, som vi pratade om förut, som jobbar med då att främja psykisk ohälsa. Och den här intervjun blev så himla lång och så himla bra, tycker jag. Vi blev så uppsluppna när vi satt där och pratade, så att den blev liksom 40 minuter lång, och det hade varit lite svårt att trycka in i min och Sannas podd. Så att vi har gjort så här att vi gör ett specialavsnitt som heter Djävulspodden special psykisk ohälsa. Den ligger också ute på Acast. Så om ni vill fördjupa ämnet, vilket jag tycker ni ska, så gå in och lyssna även på den. Så har ni något att göra i eftermiddag också. Kram och tack för idag. Vi är så himla glada över att ni lyssnar. Det betyder väldigt, 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 väldigt mycket. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.